Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Damallsvenska podden, det är måndag och ja, det är ju nästan alltid när vi spelar in den här podden. Makoto Azar heter jag, sitter här i ensam i studion i Stockholm, och det är ju för att allt händer på annan ort i Göteborg. Anna Rydén till att börja med, du sitter där i Göteborg nu på plats på landslagssamlingen.
Jajamän, det är ju så när damlandslaget samlas att då förflyttas det allt som oftast, allt fokus till den här sidan Sverige, till Petra Thoréns stora glädje såklart. Hej Petra!
Hallå, hallå. Jag behöver inte åka så långt för att komma in till Ullevi. Det är min hemmaplan. Så, att, så är det. Landslaget samlas och samlas de här, och då finns jag nära.
Ja, och då är det ju läge att ta in dig i podden. Välkommen tillbaka får jag säga, Petra Thorén.
Tack.
Ja, var ska vi? Jag tänker vi börjar i Slovakien dock ändå. Alltså för det, du var ju nyss där, Anna.
Ja, jag längtar redan tillbaka.
Omnejd. Berätta om dina intryck därifrån.
Vi kan väl börja med att säga att vädret i Göteborg och vädret i Bratislava, det är inte samma sak. Det var otroligt skönt att vara i Bratislava. Det var ju liksom sommar där fortfarande.
Oh.
Men om vi ska hålla oss till det fotbollsmässiga, vilket som är det som är mest intressant i den här podden, så var det ju ändå en besvikelse att det bara blev 1-0. Det måste man ju säga. Man hade ju hoppats på få se mer av det här landslaget som klev ut efter i första landskampen efter OS-finalen. Man märkte liksom hela veckan när det byggde upp till matchen att det var så himla avslappnat och härligt. Alla var otroligt glada och tyckte att det var så kul att vara tillbaka. Och det gick liksom att ta på den här härliga stämningen som var inför. Så att man kände ju att det här borde bara kunna explodera ute på planen. Och det började ju väldigt bra. Det började väldigt fint när Sverige faktiskt fick till sitt anfallsspel. Kom till hur mycket chanser som helst. Angeldal hade ju någon där precis typ 40 sekunder innan man kände att okej, nu smäller det. Och så gjorde det inte det riktigt. Men ja, efter det där 1-0-målet så åt ju sig Slovakien in i matchen och Sverige kom aldrig riktigt tillbaka.
Men är det inte också på något sätt prioritet här, studsa tillbaka från OS-besvikelsen, ta 3 poäng, lite på rutin, att det viktigaste nästan är att bara få med sig de poängen snarare än hur det såg ut?
Det är klart att poängen är viktigast i det här läget. Man ska ju bara ha sina 3 poäng, så är det ju. Men man märkte ju på både spelare och ledare efter att de var ganska kritiska till sin egen insats, så att det inte såg bättre ut än vad det gjorde. Så att nu hoppas de nog verkligen att de lyckas ta sig i kragen inför matchen som spelas här i Göteborg då mot Georgien. Ett Georgien som förlorade mot Danmark med hela 14-0 i en match. Så att ja, de vill nog kunna bjuda på lite mål imorgon, för imorgon är det ju dessutom en del fans på läktaren igen. Det har de ju inte sett på ett tag. Så att ja, jag tror att de vill visa upp något helt annat än det de visar upp på det tjocka, tröga gräset i Slovakien, ska poängteras. Det har de pratat mycket om, hur mycket långsammare bollen gick där, att de inte fick upp sitt bolltempo. Så att jag tror att det blir något helt annat på Ullevi. Eller vad är din känsla, Petra? Du har ju också sett dem en träning här på Ullevi nu, och det känns som att det kommer gå snabbare imorgon, va?
Mm, ja, på söndagsträningen där de liksom började dra upp tempot. Det är ju ofta liksom den träningen 2 dagar före match, tycker jag, som man, då trycker de på lite grann. Dagen före match är ofta lite snabba fötter och annat sådär. Så att, och där var det verkligen att flytta boll på 1 eller 2 tillslag på ganska små ytor. Det var liksom snabba förflyttningar, snabbt på högt bolltempo. Så det är väl precis det de vill ha med sig in i matchen, och få fart på både tank och ben igen då.
Det var ju lite överraskande drag från Peter Gerhardsson, som kanske inte alltid överraskar så där jättemycket med sina laguttagningar. Jennifer Falk in i mål, och inte då på grund av att Hedvig Lindahl var indisponibel på något sätt, utan som ett rent då, ja, taktiskt draget, ja, startelvedrag, att han tog ut en han tyckte skulle spela. Var ni överraskade?
Jag var väl inte jätteöverraskad, ska jag inte säga. Vad kände du, Petra? Du har ju dessutom pratat med Hedvig efter det här.
Ja, nej, men jag tror också att man ska nog inte liksom dra slutsatsen av att det här är det stora skiftet, för att Hedvig kom till samlingen förra veckan med en känning i knät och liksom hade bara en träning att göra något bra ifrån sig på, och att det kanske snarare var så att det var, när de är så jämna, alltså att vi ska se det som ett tecken på att de är så jämna så att dagsformen avgör. Det är inte så att någon har Hedvig en liten skavank, då ska inte hon in till vilket pris som helst, utan att det verkligen är en konkurrenssituation och att det är dagsformen som avgör. Jag tror inte liksom att man i grund och botten ska se det som den stora petningen av OS-målvakten, liksom, utan det krävs nog flera matcher för att kunna dra en sån slutsats, utan Hedvig var ju inte 100%, och det är klart att då ska ju en 100% Jennifer Falk gå före.
Alltså spontant känns det som att det kanske är den slutsatsen man kan dra, att det är en signal till Jennifer Falk. Att ja, du är faktiskt så här pass nära att slå in i en startelva. Nu måste du lägga ner den här lilla, lilla extra procenten för att verkligen kämpa dig in, att det inte finns något läge på något sätt att slappna av och på något sätt acceptera sitt läge som andra spade. Att hon verkligen är med i konkurrenssituationen på allvar, så det är en sån positiv signal som man också kanske ville skicka, kan man ju tänka sig.
Det tror jag verkligen ligger mycket i det. Plus att vi ska ju komma ihåg att Hedvig Lindahl var ju liksom, slog ju mer eller mindre fast efter OS-silvret att det var hennes sista mästerskap, och att man hade ju känslan av att hon hade gjort sitt i landslaget, och sen så har hon pratat med Gerhardsson och bestämt sig för att fortsätta, men och verkligen liksom att det är landskamp för landskamp, och det kanske också en signal till Hedvig att bara för att du liksom nu väljer att fortsätta så är det inte heller liksom givet att du får spela, utan du liksom måste hela tiden leverera upp och tå på varenda samling, och att han verkligen kommer ta liksom match för match när det gäller uttagningen. Det är skillnad när man går in sen i de här täta mästerskapsmatcherna när man vill ha liksom en och samma målvakt att bygga på. Så att, men helt klart så blir det spännande, och det blir framförallt spännande att se om det är så att Jennifer Falk får stå några matcher. Hur Hedvig Lindahl gör med sitt beslut kring att fortsätta eller inte i landslaget, för att det är ju en sak att vara borta från familj, offra den tiden om man får spela, men får man inte spela så kanske det inte är lika stimulerande, så vi får se.
Den här Emil Kraft-behandlingen som han fick i herrarnas senaste landslagssamling när tillkallades direkt från liksom barnafödsel och allt i familjen för att sitta på bänk mot Grekland, där var en intressant historia. Men i övrigt, om man tittar på det här laget, som om vi börjar håller oss till den här Slovakien-matchen, fanns det inte jättemycket att säga förutom att det blir en 1-0-seger, och det som Anna precis var inne på, Rolfö gjorde målet, ska vi säga, så också såg väl ändå pigg ut där i början, märktes att hon lärt sig några nya trick i Barcelona som kommit dit och fått en bra start där också. Något annat som slog er från den matchen som man ska ta med sig?
Ja, att Magdalena Eriksson ska spela mittback och stanna där. Det märktes väldigt tydligt att Magdalena Eriksson själv gärna spelar mittback. Och det är ju en fröjd att se henne på den positionen när hon hittar till de uppspelslägen och hur hon kan styra och ställa. Och ja, nej, jag hoppas att vi får se henne mer där. Och visst, hon kan vikariera som vänsterback, och det kanske hon får göra nu mot Jorgen. Vi får väl se hur Peter Gerhardsson väljer att göra där, i och med att John Andersson lämnat landslaget efter att ha blivit sjuk och inte finns med då imorgon. Hon som spelade vänsterback i matchen mot Slovakien och som ju gjorde det en eller gången OS eller vad det blev för Jonna innan hon sen fick sitta på bänken, följa det mesta från bänken, och då Magdalena Eriksson in på vänsterbacken. Men nej, jag tycker att Magda visade att hon gärna vill spela på den där mittbackspositionen. Det var väl främst det jag tog med mig, och att Filip Angeldal har ett otroligt självförtroende efter sitt OS, sin flytt till Manchester, och kanske också att hon faktiskt mer eller mindre sköt Häcken till Champions League innan hon drog. Så att, hon är uppe och flyger på moln just nu, Filip Angeldahl.
Vad säger du, Petra? Tror du vi får se några ytterligare förändringar liksom i startelvan inför Georgien-matchen?
Ja, men Peter Järsson öppnar ju för det, och det är klart att Kosovo Arslanis känslan man fick när, från pressträffen dagen före matchen i Göteborg är ju att Kosovo Arslanis bestämmer själv liksom, om hon vill spela eller inte, eller hur mycket hon ska spela typ. Nej, men det är ju lite den känslan. Hon kommer sannolikt gå in från start. Hon kommer ju till samlingen där lite ringrost efter sin covid, och sen så tror jag att hon kommer gå in och spela från start ganska säker på. Sen blir det ju intressant att se då om det kan bli lite fler förändringar. Anna och jag pratade på telefon innan vi pratade här, och slog fast liksom att det finns en del spelare som precis har kommit igång efter kort försäsong i sina internationella klubbar och inte riktigt kanske har det matchtempot och speeden och touchen som man har när man är mitt i ett seriespel som de damallsvenska spelarna är, vilket kanske öppnar för ett och annat byte, en byte då liksom på några positioner. Sen vet inte jag, det finns ju flera spelare som också har gjort flyttar nu i sommar som, ja, vet inte hur slitna de är liksom från damallsvensk säsong, en OS-säsong och sen in, direkt in i framförallt i engelska ligan då, så att det kanske finns liksom skäl att lufta lite andra spelare och se vad de går från start.
Ja, alltså ett motstånd som Georgien ska man ju kunna slå även med, alltså, jag höll på att säga att man kunde skicka till U23-landslaget istället och fortfarande lyckas få med sig 3 poäng. Ska vi kanske inte vara så hårda mot Georgien, och underskattning får ju inte någon plats för, men det är ju ändå ett läge att liksom testa lite, sätt in Filippa Kurmark på det där inledningsfältet och se hur det fungerar, låt Elin Rubensson få sin landslagscomeback även på planen, det är ju så man känner spontant, men sen får man väl se vad det är som prioriterar i det här läget, om det är att bygga vidare på liksom den startelva som man uppenbarligen ändå har förlitat sig på ganska mycket, även också under OS med den liksom centrallinjen med Seger, Angeldal och så vidare, eller om man vågar ändra ganska rejält. Det blir väldigt spännande att se, om inte annat.
Alltså det han har varit inne på är ju att för det första så vill han absolut inte säga att han testar någonting inför ett mästerskap. Alla matcher ska vinnas. Det var han väldigt tydlig med, att den här truppen liksom, han fick en fråga i Slovakien där om det finns möjlighet att liksom laborera lite, se vad som funkar och inte in mot ett EM som kommer till sommaren som ju är nästa mästerskap för landslaget. Men det sa han absolut inte. Vi ska vinna alla matcher. Vi har tagit ut den här truppen för att vi tror att den passar bäst för att kunna vinna matcherna mot Georgien och Slovakien. Och där har man ju då också, som han har varit inne på, som Petra var inne på här, att det här fönstret i september blir ju lite speciellt just för att det är i uppstarten av de internationella säsongerna. Det är i den fasen när de precis har haft sin försäsong. Man har damallsvenska spelarna som är inne i tempot. Och det verkar ju som att spelare som du nämnde, Elin Rubensson, Filippa Kurmark, de som inte var med i OS-truppen, att de har sett ganska heta ut på träningarna här. Och jag menar, man behövde inlägg, det var det man saknade lite mot Slovakien. Man vill få in de där bollarna i straffområdet högt så man kan försöka nicka in dem eller ta vara på, så att det kanske går ut till en fast situation eller liknande. Och ja, då har vi ju sett vad Elin Rubenssons fot kan göra i damallsvenskan, så jag skulle inte bli förvånad om vi får se henne på sin hemmaplan här i Göteborg, eller ja, hemmaplan, de spelar ju kanske inte inne i Göteborg här normalt sett, men i Göteborg. Och jag tror att det kan hända en del i den där staten, och jag tror också att det kan haft lite att göra i valet där med Jennifer Falk och Hedvig Lindahl. Det är samma där, att Falk är mitt inne i sin säsong, hon är fullt igång medan Hedvig hade sin lilla känning, och Falk ska ju ha sett väldigt vass ut på träningarna fram till matchen mot Slovakien. Nu får vi se om hon har sett vass ut även här emellan, eller om Hedvig har tagit tillbaka den här platsen.
Nej, men alltså utifrån här får man ju också känslan, det var ju mycket snack inför det här läget om just det här att det var återstarten, den första samlingen tillbaka efter att de ganska abrupt lämnade varandra i, efter Tokyo där, när man åkte tillbaka till stadion, tackades av och sen drog många av dem till nya klubbar för att skriva kontrakt och spela in presentationsvideos och allt vad det var för någonting. Men att det här liksom var lite också tecken hur mår den här gruppen, och att det här var, jag vet att Olivia Skog och Madeleine Nogen, när jag pratade med dem inför det här uppehållet, sa jag också att det är väldigt viktigt läger för att bara få träffa alla igen. Hur, ni som ändå har sett de här live nu, hur känner ni att stämningen har varit? Har det märkt att det har varit väldigt efterlängtat att ses igen?
Ja, de älskar ju att se varandra. Det är ytterst tydligt. Det är så otroligt mycket skratt. Idag gjorde de också ganska märkliga uppvärmningsövningar. Det verkar de själva tycka också. De kunde, alltså Hedvig kunde verkligen inte sluta skratta när de skulle springa och värma upp och klappa händerna och vad det var, och springa på sidan, och man skulle putta varandra fram, en skulle lägga sig liksom bakåt och spänna bålen medan den andra då skulle knuffa den personen framåt, och ja, herregud, det såg otroligt roligt ut, och spelarna skrattade också ganska mycket när de höll på med det här, så att det är ju ett lag som har väldigt roligt tillsammans, i alla fall den bilden man får när man ser dem på träningarna och så här.
Nu får man tänka på när Kanada inför OS-finalen valde att liksom värma upp med att ha sån här, när man har, som man gjort på skolgympa, när man har så här band liksom bak och ska man dra bort den från varandra och leka kull typ. Att de körde någon sån övning som liksom uppvärmning inför då sin livs största match. Det funkade ju uppenbarligen ganska bra för dem. Men just där liksom glädjen som fanns där också. Ja, med det sagt, finns det något mer ni ville tillägga inför landskampen som stundar?
Nej, men jag tror att sitta här och liksom rynka pannan i djupa veck och fundera på. Nej, men jag tror att det finns något litet där kring, du tog upp den här stora förlusten som Georgien hade åkt på mot Danmark. Jag tror det var 2019, och Georgien är alltså rankat på 123 plats på världsrankingen, så det är ju liksom, det är en munsbit för dem, det är liksom, det här ska de klara enkelt. Men jag tror ändå att det finns, alltså, det vet vi också, att det är inte bara att gå ut och liksom ösa in mål, men det finns någonting som retar dem lite grann där, att det blev lite kritik efteråt, och att de ifrågasattes lite för sitt spel, och det gillar de inte. Så jag tror att det är rätt viktigt för spelarna att liksom studsa tillbaka ordentligt och vinna klart och tydligt och göra flera mål. De pratar om att det är bara på en poäng, liksom, det är bara en seger och 3 poäng som räknas. Ja, fast jag tror också att på vilket sätt som man genomför den här matchen spelar roll för dem faktiskt, för fortsättningen. Så att det är nog lite prestige på spel inför läktarna där imorgon.
Ja, men det finns ju också aspekten som du nämnde Anna tidigare med liksom att publiken är tillbaka. Där kommer jag också göra, de kommer ju inte vilja ta en rutinmässig 2-0 seger, vi tog våra 3 poäng, tack och adjö. De kommer ju vilja bjuda på underhållning, kommer vilja bjuda på målfest, de kommer vilja bjuda på liksom, ja, vackra aktioner, snygga skott, snygga finter och fint fotboll. Och där lär ju kunna trigga dem till att kanske få ett riktigt rejält resultat mot ett sånt här motstånd, utan man ska ta ut något i förskott. Så att ur den aspekten så kan det bli spännande.
Jag tycker också att alla de ingredienserna talar väldigt mycket för att Kosovare Aslani kommer att starta, för det känns som att det är exakt så hon vill spela och vara en del av, och sen snarare då kliva av när hon har visat att okej, det här är det vi levererar, gärna leda med en 4-5-0. Då kan hon kliva av och ta det lugnt och andas och känna att kroppen kommer i fatt igen. För hon blev ju faktiskt ganska dålig ändå av sin sjukdom när hon testade positivt för covid-19 där strax efter OS. Hon är ju på väg tillbaka och har väl inte 90 minuter i sig den här matchen heller. Men hon sa ju själv att hon hoppas att hon har betydligt fler minuter i sig, och som Petra sa, att ja, det låter på Peter Gerhardsson att det är Aslani själv som bestämmer. Och med alla de ingredienserna som du var inne på, så tror jag ju att vi lär få se henne från start imorgon inför hemmapubliken i Göteborg.
Ja, det känns ju väldigt troligt i alla fall att hon tillhör en startelva och inte en slutelva, om hon kan spela fler minuter. Mm. Om man ska använda Peter Gerhardssonskt ordförråd i det här sammanhanget. Han är ju inte ensam om slutelve formuleringarna, men med det sagt, nu ni lyssnar alltså på den damallsvenska podden och inte den svenska landslagspodden, kanske jag ska flika in.
Är du säker?
Ja, alltså ibland så går vi där och petar lite, men det känns ganska rimligt mitt i ett landslagsuppehåll, för det är inte som att det har hänt jättemycket i damallsvenskan under den här tiden. De damallsvenska spelarna gör ju det de gör där ute, som vi har nämnt flera av. Jag kan nämna att Signe Larsen gick in och gjorde ett mål för Danmark här också under den här samlingen när Danmark spelade sin match, till exempel.
Så att... Ja, Finland kommer ju kliva in i VM-kvalet här nu. I Sveriges grupp, där har vi också en massa damallsvenska spelare. Ja, de ska ju möta Slovakien, det. Så att, då får vi väl se hur Slovakien står sig och vad Finland står och sådär. För Finland är väl det tuffaste motståndet i den här gruppen.
Ja, och Finland som lär ställa upp med fler damallsvenska spelare i startelvan än vad Sverige någonsin kommer göra i det här kvalet. Bara en sådan sak. Var ja. Väl, de kallar väl in en till nu nyligen, läste jag, har jag för mig till och med. Det var väl Heidi Kollanen från Örebro som kallades in här i sista sekund i truppen också. Så att de har ännu fler damallsvenska representanter i den truppen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
And men... Med det sagt så tänker jag att vi ändå ska blicka lite framåt mot det som kommer ske här i damallsvenskan till helgen. Petra, för din del, du är tokladdad för landskampen primärt, antar jag.
Jag är tokladdad för landskampen. Det ska bli jätteskoj. Och framförallt ska det bli väldigt roligt att gå liksom, och få se spelarna och publiken mötas igen. Jag har blivit chockerad över min egen reaktion varje gång jag upplevt det nu, även när jag var på Friends. Alltså jag blir berörd. Det tror jag inte. Och även när jag varit på andra matcher så har jag känt det när jag var nere i Malmö, känner jag att det här känns hjärtat. Så att det blir härligt. Sen har inte jag så mycket damallsvenska matcher att gå på den här omgången här nere.
Nej. Jag trodde ju att du skulle säga att du har såg fram så mycket mot att gå på fotboll med mig, Petra.
Ja,
så
men
det
var
det som värmde.
Ja. Förlåt, ja det gör jag jättemycket, Anna. Men det kanske är lite internt, tänker jag då.
Ja, de här interna splittringarna här som uppdagades får ni reda ut på egen hand i ett eget telefonsamtal. Men det har sagt, Petra, jättekul att du ville stanna förbi i poddstudion här över länk och prata lite med oss.
Ja, och nu ska jag faktiskt ringa och prata med en person som är väl bevandrad i hur damallsvenskan utvecklas och kanske inte utvecklas de senaste åren. Nu får ni en liten cliffhanger. Läs mer på sportbladet.se kanske inom kort.
Det ser jag fram emot.
Mycket intressant. Får vi se. Mycket intressant.
Mm. Bra. Jag tackar.
Tack så mycket, Petra.
Tack, Petra. Hej.
Ja, då Anna, då sitter vi här igen och blickar mot en ny omgång. Petra skulle inte på så mycket matcher där i Göteborgstrakten, men du ska ju söderut blir det ju fortfarande för din del, även om du är i Göteborg.
Jajamän, absolut.
Växjö till att börja med.
Ja, där Häcken är på besök. Det ska bli intressant att se hur Växjö hanterat det här uppehållet. Spelarna har väl fått lite välbehövlig semester där, de som inte är iväg på landslagsuppehåll, och det blir ju en otroligt tuff uppgift att få Häcken direkt efter det här uppehållet. Visserligen då ett Häcken som har haft en massa spelare iväg, och jag frågade ju Växjös tränare Maria Nilsson det lite apropå sommarfönstret där, för då fick ju de med Rosengård precis innan uppehållet för OS. Hur det är, om det är någon fördel eller inte att möta de här storlagen som har massor med landslagsstjärnor direkt efter eller inte. Och ja, det var ju svårt att säga. Det var ju samma som Amanda Jonsson har var inne på när vi hade med henne sist. Det som man kan ta med sig är ju det här målet Växjö gjorde senast. Ska de kunna göra någonting? Ja, det känns väl tveksamt, men det ska bli väldigt intressant att se vad det blir för match på Visma Arena där i Växjö på lördag är väl den, och sen ska jag vidare söderut för att se Rosengård Kristianstad i Skåne. Så att det blir en hel helg. Superladdad är jag faktiskt.
Det förstår jag. Vem skulle inte vara laddad för en sån helg, tänker jag. Själv är man laddad för Stockholmsderbyt. Ändå Djurgården, Hammarby på stadion på lördag. Såg här nyligen också att Hammarby har ju fått 600 platser för borta fans dit, och det är faktiskt fler än vad de kan ta in på kanalplan på hemmaplan. Så det båda ju för en riktig publikfest med hemmapubliken från Djurgården där, som förhoppningsvis kraftsamlar och kommer dit i stora mängder, som stora mängder som tillåts innan allt släpps fritt här nu om några veckor, eller ja, mindre än en vecka nästan. Och borta fansen från Hammarby som inte behöver åka allt för långt för att ta sig ut bort mot Gärdet istället för ner söderut. Så det ska bli häftigt, utan tvekan, och viktig match framförallt kanske för Hammarby som jagar den här Champions League-platsen. Men jag tänkte på det här med, om vi hoppar tillbaka till Växjö lite. Vi har ju varit inne på hur deprimerande läget är för dem. Just nu är det ju 9 poäng upp till AIK på säker mark. De måste väl nästan vinna här? Eller?
Ja, men så känns det ju. Så tycker jag ju det känns ganska länge, visserligen. Men nu finns det ju inte många livlinor kvar. Det går väl fortfarande i teorin att klara sig kvar. Ja. Ändå.
Ja, det är ju 6 stycken matcher. Och det betyder totalt 18 poäng att spela om.
Ja.
De måste alltså vinna hälften av dem, samtidigt som då, om vi leker med tanken att AIK skulle förlora samtliga, så måste Växjö vinna 50% av sina matcher, och då har de alltså vunnit 0% av sina matcher hittills.
Ja, alltså
vi har ju sagt att det är typ avgjort redan, och det känns ju när man bara läser upp siffrorna som att det kanske till och med är ännu mer avgjort. Oavsett, ska ju fortfarande matcherna spelas också, vad som helst kan hända, för att de spelmässigt ska de ju inte vara där de är. Det är ju marginaler som verkligen har gått emot dem. Det är ju ganska uppenbart på alla sätt och vis där. Och då alltså Häcken som väntar till helgen. Men om vi tittar, ja, just Häcken då, där är det ju också ett läge där de jagar. Det är väl inte lika kört i det här loppet med tanke på att de ska möta Rosengård. Det är ju inte långt bort i den här stora matchen 2 oktober mellan Häcken och Rosengård. Det ska du också.
Jajamän, jag är inte hemma jättemånga dagar nu för tiden. Det är mycket ute på turné. Då ska vi faktiskt rulla studion till Göteborg och Bravida Arena för den stormatchen. För den kräver ju rejäl inramning. Och det är ju det som är lite intressant. Vi var väl inne på det förra veckan, är ju att det var i det här uppehållet som allt skedde sig i fjol för Rosengård. Nu tror man ju inte att de går på samma mina igen. Men det var ju mellan 2 landslagsuppehåll där som de inte alls fick det att stämma. Så att vi får väl se vad som händer. Rosengård har ju också då en tuffare match i nästa omgång än vad Häcken har. Det får man ju ändå säga med tanke på att Rosengård har Kristianstad visserligen då på hemmaplan för Rosengårds del. Den borta matchen är väl egentligen tuffare för dem. För precis som vi var inne på med landslaget där, att de nu ska få spela på sitt snabba gräs på Ullevi här, som de kan, själva kan kontrollera att det är välklippt, vattnat och så vidare. Så får ju Rosengård då hemma på sitt konstgräs jämfört med Kristianstad, där det ju är hybridgräs och också då kan ställa till det lite för motståndarna ibland. Men nej, jag tror ju inte att Rosengård kommer att tappa det och gå på samma mina. Men det ska bli väldigt intressant att se den där toppmatchen. För jag tror ju att Häcken är otroligt revanschsugna där mot Rosengård. Med tanke på att det blev en förlust i matchen nere i Malmö i somras. Det var man ju inte alls nöjda med. Man släpper ju in 2 mål där som, ja, de har de nog hunnit tänka på några gånger efter, kan man säga.
Ja, så är det ju utan tvekan. Ska väl det säga att de ska in och spela Svenska Kuppen och lite sånt här och smyga in där emellan också. Borgeby borta för Rosengård, det mötet, det skojar man inte bort. I övrigt, alltså det är ju Kristianstad-matchen som känns som på något sätt svåraste testet för dem. Alltså om man bortser från Häcken-matchen naturligtvis, om man då leker med tanken vart Rosengård teoretiskt sett skulle kunna gå på minor här. Kristianstad, jag blir inte klok på Kristianstad den här säsongen, för det finns så mycket tendenser som säger att de fortfarande är samma starka lag som ändå tog den här tredje platsen och slog som andra platsen in i det sista förra säsongen, som kvalade in till Champions League. Men samtidigt så många aspekter i deras spel och resultat som talar för att de inte är samma starka lag som i fjol. Så man blir inte riktigt klok på dem. Men här Rosengård borde kunna lösa det, men man vet aldrig ett sånt Skånederby. Linköping hemma, jag tycker inte Linköping är riktigt där än, men också ett lag som ändå är starkt, som har en väldigt hög högsta potential och skulle kunna ställa till problem. Piteå borta är alltid svårt med tanke på hur långt det är att åka till Piteå, och ett Piteå som dessutom, ja, vid det här läget kan de ju ha säkrat kontraktet redan, men det återstår ju att se beroende på hur övriga resultat faller fram till dess. Eskilstuna hemma därpå, ingen lätt uppgift. Djurgården borta på är ganska svår manövrerat stadion sista omgången. Inte heller nödvändigtvis tre säkra poäng. Så det finns ju egentligen miner att kliva på lite överallt här.
Det är klart det gör, och just Piteå, där vet man ju heller aldrig riktigt hur vädret är. Vi minns ju snöbollsmatchen från i fjol där man inte ens såg linjerna efter ett tag. Det var ju total kaos uppe i norr, så att där kan det hända lite vad som helst. Så att, nej, avgjort borde det inte vara än, men det är klart att Rosengård säkert kan fila lite på de där firarplanerna som Häcken vill sätta stopp för.
För övrigt,
Häcken ska ju dessutom in här med en jäkla massa Champions League-matcher mitt.
Ja, just det, den lilla detaljen också, ja.
Det kommer liksom ett Lyon hit, och ja, så ska man åka till München en sväng, och ja, man har att göra i Häcken.
De har det som dig, Anna. Jag är knappt aldrig hemma och åker runt och spelar matcher och håller på. Men ja, precis. Det där Champions League-spelet ska också bli intressant att se hur Häcken tacklar den liksom dubbla uppgiften. Det är ju någonting som vi alla vet hur svårt att hantera. Jag tänkte bara flika in där att när Rosengård mötte Piteå senast hade de ju lite problem. Alltså på hemmaplan då, 1-0. Och det är faktiskt lite intressant nog faktiskt Piteå-målvakten Guro Petterssons höjdpunkt från den här säsongen. Inte frisparksmålet.
Nej, men det förvånar mig inte en sekund, för jäklar vad bra hon var i den matchen. Hon var ju mer eller mindre en vägg tillsammans med sitt försvar. Rosengård bara matade och matade, och så stod norskan i vägen. Så att, det var ju en otrolig insats från Guro Petterssons sida.
Ja, nu när Petra redan har pushat för framtida innehåll på sportbladet.se kan jag pusha för att det kommer lite mer med Guro Pettersson på sajten i textform inom relativt snar framtid också. Så att när det dyker upp får ni gå in och läsa hennes funderingar om tillvaron just nu.
Jag kan ju också bara passa på då och säga att när vi ändå håller på med sånt här, alla våra lyssnare här som är med och lyssnar på den här podden kommer ju att vilja se den damallsvenska galan, damallsvenskans bästa, som kommer tillbaka i år. Och jag misstänker att Guro Petterssons kommer att kvala in som en av kandidaterna till årets mål. Lyssnar man nu och har förslag på andra mål som borde vara nominerade till årets mål, se till att höra av er till antingen mig eller Makoto på sociala medier, eller mejla damallsvenska podden @aftonbladet.se med era förslag, så att vi inte missar någon sån där en riktig kanonträff. Jag tror att vi har hyfsad koll på de flesta, men sen är det ju ni som lyssnar och är inne på Sportbladet som kommer att avgöra vem som vinner i år. I fjol blev det ju Fanny Long i Djurgården och hennes fantastiska långskott som blev årets mål. Vem det ska bli i år, kanske blir det ett långskott från Guro Petterssons, eller så kanske blir det något av Olivia Skogs alla mål, eller ja, det har bjudits på en hel del läckerheter. Så att, sitter du och funderar på någon, se till att höra av dig och tipsa om det så att det kan komma med bland våra kandidater.
Alltså nu ska inte jag vara liksom jäv i målet och så vidare, men jag vet att efter det där frisparksmålet, det är alltså en målvakt som slår en frispark på halva plan. Jag vet inte om jag sa att jag slutar med det jag gör och bara avgår ifall inte där vinner årets mål i slutändan, men något i den stilen vill jag i alla fall återupprepa, för det är alltså en målvakt som skjuter från halva plan i mål. Jag känner att om inte det vinner, så då är det något fel. Måste jag skaffa en
Det får du känna. Men nu jag. Är det ju så här att det här är våra tittare, lyssnare, läsare.
Absolut, precis. Absolut. Måste jag skaffa en fluga?
Nej, det måste man inte ha.
Skönt, för jag har en fluga.
I fjol så köpte jag min klänning på väg till sändningen.
Intressant.
Ja.
Intressant.
Ja. Så kan det också gå till i TV-världen.
Det går nog till så oftare än vad man tror i TV-världen.
Absolut.
Skulle jag säga. Innan vi kommer in på helt udda spår här så kanske vi ska börja se någon sorts, eller börja runda av lite smått. Om det inte är något annat du vill lägga till inför det som komma skall, Anna.
Nej, men det jag tänker väl att vi kan prata lite om så skulle jag vilja säga är framtiden för damallsvenskan. För det har ju faktiskt varit ett ämne som har varit på tapeten den här veckan även med landslaget. För ser man hur det såg ut när Peter Gerhardsson tog ut sin första trupp. Ja, men då var det bara lite mer än en handfull spelare som var utlandsproffs i den Gerhardssonska truppen som då... Han tog ju över 2017 efter EM när Pia Sundhage lämnade över. Mm. Nu så är det 16 spelare tror jag i den här truppen som är utlandsproffs. Det är alltså mer än dubbelt så många som numera är utlandsproffs. Och då är frågan vad det innebär för damallsvenskan i längden. Hur långt efter har damallsvenskan råd att hamna? Var ska man hitta sin roll i näringskedjan och vad betyder det liksom för svensk fotboll att dels vi får ut våra spelare ut i Europa men också då att vi faktiskt inte kanske har kvar den där stjärnglansen på hemmaplan på samma sätt. Jag tror att det är viktigt för svensk fotboll att och damallsvenskan att man identifierar vilka är man, vilka vill man vara och hur ska man hålla i det där. Kosovare Aslani, det är ju faktiskt lätt att glömma, men det är inte så länge sedan hon spelade i damallsvenskan. VM 2019 så var hon ju faktiskt i Linköping inför säsongen. Sen flyttade hon efter.
Just det.
Eller under våren så spelade hon i Linköping. Mm. Flyttade sen då efter VM 2019 ut för sina nya proffsäventyr. Men det är ju då inte så länge sedan. Och redan då var hon just där kritisk till hur damallsvenskan hanterade sin marknadsföring till exempel. Att man inte tog tillvara på de här profilerna som finns i ligan. Att man inte brandade hårdare med att man kan gå och se spelare som Seger, Aslani, Hurtig, Blackstenius. Alla som då fanns i damallsvenskan. Att man inte tog tillvara på det. Att det inte finns mer pengar i så att man kan sköta allting proffsigare. Och det var ju alla... Har ju alla spelare som nu, framförallt så är det ju så att landslagsspelarna de har ju gått till England under det här fönstret. Det vet ju alla som följer den här podden att vi har ett helt gäng som har flyttat över till de brittiska öarna. Och Hanna Bennison stod senast idag och pratade om hur mycket proffsigare liksom allting runt omkring är. Som att ja, men man får frukost innan träning. Sen så tränar man. Efter det så är det lunch. Det är gymträning varje dag. Sen var hon visserligen inne på att ja, nej, men det där med det taktiska, det verkar inte vara så jäkla viktigt. Det verkar de inte lägga så stor vikt vid. Men just det proffsiga runt omkring och för att klubbarna i damallsvenskan ska kunna nå dit, då behövs det ju mer pengar. Då behövs det mer resurser. För att det är klart att det kostar pengar att se till att spelarna ska kunna få frukost varje morgon innan en träning. Att man ska kunna få lunch. Det behövs både då pengar för att få tag på maten men också de som ska se till att den tillagas eller levereras eller hur man nu löser det problemet. Så att jag tror att det är viktigt att man tar sig en funderare där. Sen slängde Kosovare Aslani nu då också ur sig förslaget med det hon tycker är viktigast. Och det är att damallsvenskan ska gå över till höst-vår. Där sa hon också då att just det är snö, det får man lösa. Man får investera så att snön inte blir ett problem. Ja. Och där kan jag väl känna lite att jag inte är helt säker på att svensk fotbolls framtid är att ändra till en höst-vårsäsong.
Alltså det där är intressant för att den här diskussionen har funnits på herrsidan väldigt, väldigt länge. Den dyker upp lite då och då det här med höst-vår-förslaget som aldrig egentligen, det kommer ju aldrig bära frukt och bli någonting för att, och där är vi, pratar vi om en serie som då internationellt sett ligger väldigt långt bakom. Om man tittar på liksom UEFA-koefficient och så vidare så är vi någonstans runt plats 20-30 som här allsvenskan ligger. Däremot på damsidan, då är ju Sverige fortfarande idag femte högst rankade. Det är därför man får in BK Häcken, där man får in dem i ett så pass gynnsamt läge i kvalet. Det är därför även tvåor och treor i serien får liksom kvala till Champions League, nu när det har blivit ett gruppspelsystem som man har. Men den koefficienten, det är ju ganska viktigt vad Häcken hittar på i det här gruppspelet för att man ska hålla det avståndet. För att den poängen avgörs på de fem senaste säsongerna nu för tiden. Hur bra har det gått från svenska lagen där? Om man tittar då på de siffrorna, hur det ser ut nu. Sverige ligger alltså femma inför den här säsongen. Även då man räknar in den här säsongen just nu och de poängen som finns, så ligger Sverige femma. Men Danmark har samlat in fler poäng hittills. Till nästa säsong så kommer då säsongen 17-18 att försvinna ur systemet, om man tittar då ännu ett år framåt. Sverige samlade in 10 000 koefficientpoäng då. Danmark samlade in 4, det vill säga kommer Danmark ta in 6 000 poäng. Och 6 000 poäng, det innebär att de just nu då skulle gå om Sverige. Förutsatt att Sverige då inte ser till att göra betydligt mycket bättre resultat. Att då, med andra ord, att Häcken gör det bättre ifrån sig i Champions League än vad Köge gör det. För annars så kan Danmark kliva om, och då plötsligt så blir det ett annat läge för spelare från utlandet och så vidare. Okej, ja, men danska ligan kanske lockar mer då. Den är ju liksom högre rankad. Nu kanske det inte är exakt bara man tittar på UEFA-rankingen och väljer klubb utifrån det. Men samtidigt att det är ändå en signal. Hur mycket lag får du in i vilket stadie till Champions League-kval? Så att om CL kommer liksom utökas. Och det här är ju intressant om man då backar bandet för att förstå vart Sverige faktiskt en gång i tiden var. När då man började räkna för första gången, i början av precis efter millennieskiftet, så var det första rankingen kom, som går att hitta på UEFA, och kom säsongen 2003-2004. Då var Sverige världens, eller Europas bästa fotbollsliga, enligt rankingen. Det tog ett år, så gick Tyskland om, men man låg två efter Tyskland ganska många år. Och sen så dök ju det franska liksom fotbollsundret upp där runt 2010, när Lyon på allvar började satsa och så vidare, och PSG hängde på, så gick ju de ganska snabbt om, även gick om Tyskland då. Sen England på det, och det är inte många år sedan vi pratar att England gick om Sverige. Sverige låg trea ganska många år fram till typ, ja, vad blir det här, 2017-2018 där. Och sen har ju Spanien också smugit förbi. Men det gäller ju att det här tappet inte blir större. Att man ändå fortsätter få med klubbar som Häcken nu i gruppspel, som gör resultat, så att man håller de här koefficientpoängen, så man inte släpper förbi sig länder som Tjeckien, Danmark, Italien och så vidare framöver. Och det är ju en utmaning, och då gäller det verkligen att de klubbar som är ute i Europa får bästa möjliga förutsättningar för att också lyckas där. Men det sagt, ska man inte ändra till höst-vår på grund av det, för att där finns det helt andra parametrar som spelar in, och det är så, det går inte att spela fotboll i vintern. Ingen vill spela fotboll i vintern här. Och det kan bli lidande på ett annat vis.
Det är kallt nu. Det är liksom kallt, och visst, kallt och jobbigt att spela. Publiken, det blir ingen härlig upplevelse för dem heller, om man då vill börja försöka locka än mer publik till de allsvenska arenorna, vilket jag tror är ett måste. Man måste börja se hur man ska få dit publiken, att man ska få den här tillströmningen som man hoppas på efter varje mästerskap. Att okej, nu har man visat att det levererar, så ändå får man inte in folket på arenorna. Det måste man ju lösa. Det kommer man inte lösa med höst-vårsäsong. För då fryser man mer eller mindre ihjäl på vissa arenor. Jag har redan packat understället för att jag ska sitta på fotboll i Göteborg imorgon. Och sen en grej där också att väga in. Det är ju det här att, precis som vi har pratat om med landslaget och hur tricky det här fönstret lite blir för landslaget, så är det ju så att de damallsvenska lagen är i full matchning när kvalet är. När det är möjlighet att ta sig in i gruppspelet, till skillnad från en del av deras motståndare. Så att jag tror snarare att det är bra för svensk del. Sen visst, det kommer vara kallt och jävligt att spela decembermatcherna i gruppspelet. Så är det ju. Men då kan man ändå bygga vidare på det spel och den fart man har från säsongen. Så att jag tror ju att det på så sätt är bättre. Sen visst, vill man drömma om att man ska vara med i kvartsfinal, semifinal och final, ja, då blir det ju en annan grej. Men vill man i längden försöka se till att vi hela tiden får med svenska lag i gruppspelet, vilket borde vara det första målbilden nu, att man försöker få med ett eller två lag varje säsong in i gruppspelet, då tror jag ju att det är bättre att man faktiskt har kvar säsongen så som den är just. För då är man i fas när kvalet börjar. Och de första matcherna i gruppspelet, sen måste man ju se till att lösa den här problematiken som nu då Häcken hamnat i med kontrakten som går ut mitt i.
Ja, men det,
så kan det inte vara.
Nej, det måste ju, det är ju liksom, jag håller med dig om att det känns inte liksom, det känns lite väl reaktionärt att plötsligt gå över till höstvård i det här läget, sett till klimatet faktiskt. Men du måste börja skriva kontrakt i decembers slut och inte novembers slut för att bara spara en månadslön. Det måste sluta göras. Du måste skriva året ut så att du täcker för eventuellt Europaspel. Det håller inte annars. Och nu också det här förslaget som Elitfotbolldam och klubbarna har kommit fram med, att vi vill flytta transferfönstret till 1 augusti till 31 augusti. Och ha det så att det tajmar med de stora utländska ligorna, så att klubbarna kan ha, vågar sälja spelare när det är läge, men också ha möjlighet att ersätta dem i det här läget, att man inte hamnar i situationen som till exempel nu med Filippa Angeldal, som går långt efter att det svenska fönstret har stängt, från Häcken till City, att du inte måste börja truppbygga under sommaren med någon sorts liksom riskminimeringssyfte, att du vet att du riskerar tappa den här spelaren, så vi måste kanske titta på att ta in någon utifall att det sker och så vidare. Att du ska kunna sätta dina trupper och vara säker på att du inte kommer liksom urholkas efter att ditt eget fönster har stängt. De aspekterna tror jag är jätteviktiga om man ska då fortsätta med det systemet som vi har just nu.
Absolut, och en viktig grej som du nämner lite där också, det är ju det här med att börja, för att börja få in pengar i svensk fotboll, så gäller det ju att man börjar få betalt för spelarna. Det är ju också därför som Häcken faktiskt ändå släpper Filippa Angeldal nu, för att man får in ganska bra med cash. Rosengård samma sak med Hanna Bennison, det blir bra betalt. Och just därför så är det också viktigt för klubbarna att man börjar skriva längre kontrakt, att man vågar ha de här kontrakten som faktiskt löper över inte bara en säsong utan flera säsonger, så att man kan få betalt för sina spelare, så att man sen kan investera inte bara i nya spelare utan även i allting runt omkring, så att allting blir proffsigare. För att det är ju så att alla spelare i damallsvenskan kommer inte att nå landslaget, de kommer inte att bli proffs utomlands. De måste få möjligheten att få en så bra förutsättningar som möjligt att faktiskt vara allsvenska spelare och kunna vara så proffsiga i det som möjligt, så att man inte behöver hålla på med en massa annat, plugga. Det är ju visserligen bra att man gör, absolut, men man ska inte behöva hålla på med halvtidsjobb etc. Utan det ska kunna vara en bra liga att faktiskt försörja sig bara. Alla kommer inte bli utlandsproffs. Alla behöver inte bli utlandsproffs. Man kan vara fullständigt nöjd med att vara en spelare som spelar i damallsvenskan, och att det kan vara gott nog. Men då ska det ju också vara proffsigt runt omkring.
Och här har ju också Sverige liksom kommit en väldigt bra bit som man absolut inte får tappa, och det är ju i ungdomsutvecklingen. Att klubbarna har fungerande ungdomsverksamheter och klubbarna får upp intressanta, spännande, duktiga talanger från sina egna akademier, i och med att man har den grunden som inte riktigt finns i alla klubbar ute i Europa än, för att de har inte hunnit bygga upp den liksom bas som ändå många av de svenska klubbarna faktiskt har. Så där måste man ju också fortsätta värna om att plocka upp unga spelare och ge dem speltid. Sen ska ju inte damallsvenska bara vara någon ren plantskola. Men samtidigt så är det en väldigt viktig aspekt, tror jag, för att bibehålla den status som man ändå nu sitter på. Att fortsätta få upp unga spännande spelare som kan utvecklas och frodas i serien. Det är min take på det i alla fall. Men det sagt, det blev en liten genomgång där av damallsvenskans läge. Jag tycker inte det är så dystopiskt som många ändå vill få det till, att man bara kommer tappa överhuvudtaget, utan man sitter på en helt annan... Man har en helt annan utgångsposition än vad liksom svensk klubbfotboll på herrsidan någonsin haft. Och där borde tala för att så länge man fortsätter liksom att lägga ner det arbetet som ändå görs ute i klubbarna, så kommer man inte ramla ihop på samma sätt. För du har en helt annan utgångsposition att jobba utifrån. Det är i alla fall förhoppningen. Med det sagt, ska du, Anna, få ladda för Georgien och därefter din trip söderut.
Jajamän, jag ska ladda.
Och ni som lyssnat, stort tack för att ni var med även denna vecka. Damallsvenska podden kommer naturligtvis tillbaka med allt då från kommande omgång. Lite mer damallsvenskan kanske än vad det blev den här gången nästa vecka. Men det sagt, ha det gott till dess. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.